Jag hoppas att ni har en bra sommar allesammans. Jag tycker att det är en bra sommar. Man kan få lite perspektiv så där. Vi pratade om det igår, jag och min fru Sephora, som är från, hon är från Dominikanska republiken, och där är det ju väldigt soligt. Och då pratade vi om att i början när hon kom hit, och så det var sommar och så var det soligt, och så ville jag att vi skulle gå ut, och då tyckte hon att jag var lite konstig. Det var, varför ska vi gå ut nu? Men nu när hon nu har bott här sedan 2019 så gör hon likadant, alltså att när det är sol, nu passar vi på att gå ut. Och sen får man ju lite perspektiv. Jag Sephoras släktingar, hon har en syster i Spanien och en bror i Italien. Och när de har så där en 35-40 grader och säger att nästa år åker vi på semester till Sverige, det verkar mycket mer fräscht, får man lite perspektiv också. Vi ber en gång till. Det är så härligt att be. Vi ber en gång till. Ja, himmelske Fader, vi tackar dig i namnet Jesus. Herre, du är så oerhört stor så att du har ett fullständigt och totalt intresse över en samling som våran. Vi är några människor som har kommit tillsammans här i Jesu namn. Och tack Herre att du är hos oss och visar oss en sån stor uppmärksamhet. Tack Herre. Vi får vara inför ditt ansikte. Välkommen heliga ande att verka i oss och genom oss och i våra liv den här stunden. Amen. Guds fruktan. Och tack så mycket Johanna för att du krattade manegen så fint här, för jättebra upplägg här inför ett ämne som jag i alla fall inte tycker det är helt enkelt, men det är ändå ett begrepp, Guds fruktan, som jag har funderat mycket på i sommar och så. Jag vill säga det allra först att alla de här värdefulla begreppen, alltså som finns, till exempel Guds fruktan eller kärlek eller barmhärtighet eller helighet och olika de här sakerna. Egentligen så hänger ju allt samman. Det kommer ju från en och samma Gud. Men sen är det lite av en pedagogik att man kanske tar ett begrepp, som i det här fallet Guds fruktan, och riktar in sig på det. Men allt hör ju ihop. Ska jag kanske säga då till er som är från Timmersdala, var väldigt trevligt att ni är här för det första. Och det tror jag Johanna sa. Men också ska jag säga att nu läser jag ur en bibelöversättning här. Ja. De andra skogsroarna, de är vana vid det. Men jag läser ur en som heter Svenska kärnbibeln. Och jag tycker om flera olika översättningar. Jag läser folkbibeln och jag läser kärnbibeln och jag läser många översättningar. Och tycker om då Svenska kärnbibeln. Har ni inte hört talas om den så får ni väl gå ut på nätet och titta. Det är egentligen en studiebibel skulle man kunna säga. Om ni då inte riktigt känner igen orden när jag läser här nu. Jag tänkte i alla fall börja då med, när det handlar om Guds fruktan då, ifrån två Guds ord som Petrus fick skriva ner. Inspirerad av den heliga ande så fick Petrus skriva ner det här. Och jag börjar med första Petrus kapitel 1 och vers 17. Och där står det så här: om ni åkallar honom som fader, han som opartisk dömer efter våra handlingar, lev då i Guds fruktan under er temporära vistelse. Ni måste förstå att ni inte blev friköpta med förgängliga ting, så som silver eller guld, från den fruktlösa livsstil som ni ärvt från era fäder, utan genom Kristi dyrbara blod, som från ett lamm utan fel och fläck. Här har vi en uppmaning då att leva i Guds fruktan. I kontext givet också här. Jag läser också ifrån andra Petrusbrevet 3 och 11. När nu allt håller på att bryta sönder, hur ska vi då leva? Och jag ska fortsätta läsa alla saker, men ibland kanske du, liksom jag, tittar på nyheter och följer lite nyheter och så här ibland. Och ibland så tänker jag att jag borde inte titta på nyheterna mer, för jag blir så modlös. Men alltså det är en... Vi lever i en tid som är utmanande. Det är definitivt så. Och så kanske det alltid har varit, för Petrus skriver ju det här. Och det är ju i det första århundradet, alltså innan det första århundradet ens var till ända, så skriver han ju så här. När nu allt håller på att bryta sönder, hur ska vi då leva? Vi ska vara heliga och frukta Gud medan vi väntar och påskyndar Guds dag. Den dagen ska himlar upplösas av eld och himlakroppar smälta av hetta. Men på grund av hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet alltid ska råda. Två starka uppmaningar till oss att leva i Guds fruktan. Och då tänkte jag börja med, för att det här, det även om jag väl under mitt kristna liv har haft en, så att säga, en känsla för vad Guds fruktan är, så kom jag på mig själv med att jag har inte riktigt satt ord på det och beskrivit det. Och det kanske egentligen inte är så lätt. Men jag ska göra med den helige andes hjälp ett allvarligt försök här att berätta om Guds fruktan. Så det första jag går till här är: vad är Guds fruktan? Vi pratar om vad är Guds fruktan. Och då när vi säger det, då får vi börja med att säga att det är skillnad på att frukta Gud och att frukta Gud. Är du med nu? Det är skillnad på att frukta Gud och att frukta Gud. Det ena är meningen att vi inte ska göra, och jag bara för pedagogikens skull så kallar jag det för att vara rädd för Gud. Det är alltså meningen att det ska vi inte vara. Men det andra är meningen att vi ska göra, och det är att frukta Gud. Och jag ska försöka mitt allra bästa för att förklara det. Om vi då ska titta lite på skillnaden mellan rädsla för Gud, som då alltså inte är bra, och Guds fruktan. Det är just till exempel så att Bibeln säger ju att det inte finns någon rädsla i kärleken. För rädsla hör samman med straff och så vidare. Vi vet att om detta i första Johannesbrevet här. Så där förstår vi att det är en sorts rädsla som det inte alls är meningen att vi ska ha för Gud. Vi har också exemplet med förvaltaren som gömde sin talent för att han var rädd för sin herre. Och i den här liknelsen som Jesus berättar är ju den här herren, det är ju Gud själv här då. Och det var någonting negativt att den här förvaltaren liksom, han gömde sin talent och var rädd. Alltså, så att det är inte den sortens rädsla vi ska ha, utan vi ska frukta Gud. Och då låter det här ju väldigt lika på ett vis. Men jag ska försöka här nu. Rädsla för Gud, det centrerar ju runt mig själv. Alltså vi har exemplet Adam i lustgården. Han sprang och gömde sig för Gud. Alltså han blev rädd för Gud, för han insåg att han insåg väl att det hade gått fel helt enkelt, och att så han sprang och gömde sig för Gud. Och det är alltså inte meningen att vi ska göra. Medans gudsfruktan, riktig gudsfruktan, det centrerar runt Gud själv. Det centrerar inte runt mig, det centrerar runt Gud själv. Vem han är, denna helige och väldige Gud. Rädsla för Gud, det drar människan bort från Gud. Det får människan, precis som Adam, att springa och gömma sig för Gud. Och det är inte alls meningen att vi ska ha den rädslan för Gud. Medans Guds fruktan, det drar människan närmare Gud. Det får människan mer fascinerad av Gud. Det får människan att förundras mer över Gud. Alltså, rädsla för Gud, det skulle man kunna säga är fruktan utan förtröstan eller tro. Medans Guds fruktan, det är fruktan med tro och förtröstan på vem han är. Bara för att försöka ringa in här nu, vi pratar om vad är Guds fruktan, så har jag tre snabba som är motsatser till Guds fruktan. Väldigt tydliga motsatser, och det här är, det tror jag ni alla skulle tänka. Rebelliskhet är ju en motsats till Guds fruktan. Till exempel, har Gud verkligen sagt, ni vet, som ormen i lustgården där, alltså ifrågasättande av Guds ord, lite hånfull, lite rebelliskhet. Alltså är en motsats till Guds fruktan, väldigt tydligt. Man vill inte göra som Gud säger. Det finns en rebelliskhet, och man behöver inte titta så där jättelångt omkring sig, och ibland tyvärr i sitt eget liv också, för att upptäcka lite rebelliskhet mot Gud. En annan motsats till Guds fruktan är fariseism, kallar jag det då. Det kanske finns bättre ord här nu, men alltså, därför att fariseism, det var ju liksom att skapa regler eller traditioner vid sidan av eller i motsats till Guds bud. Och Jesus förebrår ju faktiskt fariseerna för att de satte Guds ord ur kraft för sina egna traditioners skull. Vi läste om detta i Markus evangeliet till exempel. Alltså fariseism, det här påhittet att jag hittar på egna grejer som Gud inte har sagt. Jag lägger till regler och bud som Gud inte har sagt. Lägger på människor tunga bördor som Gud inte har sagt. Alltså, det är en motsats till Guds fruktan. Alltså, och när man tänker på det, alltså, vem är jag att hitta på extra regler som Gud inte har sagt? Eller hur? Det är ju motsatsen till Guds fruktan. En annan sak då som är en motsats till Guds fruktan är, och det här är ju väldigt känt och ofta predikat om, människofruktan. Och det är ju alltså att jag sätter vad människor tycker och tänker och säger högre än vad Gud tycker och tänker och säger. Och när jag säger det så vet jag att vi alla varit där ibland, att vi dras med av vad människor säger och vad människor tycker och vad människor tänker. Istället för att sätta allra först vad Gud säger. Så det var några där. Vi pratar om, vad är Guds fruktan? Och då ska jag läsa här ett bibliskt exempel. Nu gav ju Johanna ett jättebra exempel med sin dröm här. Men jag kommer att läsa ett exempel ur Bibeln som inte är så värst långt bort ifrån din dröm faktiskt, Johanna. Det här är från Uppenbarelseboken 1 och 9. Och det finns flera tillfällen i Bibeln när människor får ett möte med Gud. Den helige och levande guden. Och alltså, vi vet att Mose, eller Abraham till exempel, Mose, Josua, Jesaja, Hesekiel. Det finns flera. Men jag tänker ta Johannes som ett exempel. Och från Uppenbarelseboken 1 och 9 så skriver Johannes, naturligtvis inspirerad av den heliga ande, han skriver här väldigt uppriktigt vad han var med om. Jag, Johannes, er broder, som är delaktig med er i lidandet, riket och uthålligheten i Jesus. Jag var på ön Patmos på grund av Guds ord och vittnesbördet om Jesus. Han var fängslad för han hade berättat om Jesus. Så skriver Johannes. Jag kom i anden på Herrens dag, då hörde jag bakom mig en stark röst likt en basun som sa: skriv på en gång ner det du ser i en bokrulle och skicka den till de sju församlingarna, Efesos och Smyrna och Pergamon och Thyatira och Sardes och Philadelphia och Laodikea. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Då såg jag sju ljushållare av guld och mitt ibland ljushållarna någon som liknade en människoson, iklädd en lång klädnad som nådde ner till fötterna och med ett guldbälte om bröstet. Hans huvud och hår var som vit ull, vitt som snö. Hans ögon var som flammande eld. Hans fötter var som glödgat brons som renats i smältugnen. Hans röst var som bruset av många vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Från hans mun utgick ett skarpt, tveeggat svärd. Hans ansikte var likt solen när den lyser i all sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Jag ska läsa lite till här, men alltså, det här skriver Johannes. Han har vandrat med Jesus i 3 år. Han har lutat sitt huvud mot hans bröst när de delade sista. Han har sett honom bli tillfångatagen. Han har sett honom få utstå tortyr. Han har sett honom spikas upp på korset. Han har sett honom dö. Han har också mött honom uppstånden. Och då när han kom uppstånden så hade han liksom som en ny förhelgad människokropp. Och han lagade till fisk som Johannes åt. Men här får han se den förhärligade Jesus Kristus som visserligen är sann människa men som också i allra högsta grad är sann Gud. Och nu faller Johannes ner som död för hans fötter, och jag förstår honom. Alltså vid en sån syn, jag tror inte jag skulle kunna stå på benen heller. Men så står det vidare här. Men han, alltså Jesus, lade sin högra hand på mig och sa: var inte rädd. Jag är den första och den siste och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheters evighet och har dödens och dödsrikets nycklar. Guds fruktan med förtröstan tro. När Jesus lägger sin hand på Johannes så ingjuter han förtröstan, ingjuter han tro. Guds fruktan drar inte människan bort från Gud. Guds fruktan drar människan till Gud. Får människan att se vilken oerhört mäktig Gud det är. Vi har här pratat om vad är Guds fruktan. Då ska jag försöka sammanfatta vad Guds fruktan är innan jag går vidare på nästa punkt här. Några ord som försöker sammanfatta vad Guds fruktan är. Ja. Jag har försökt att sammanfatta det så här för att beskriva det. Vördnad, respekt, bävan inför en helige, lyda och i allt underordna sig Gud. Men såklart, bästa ordet för att beskriva Guds fruktan är såklart Guds fruktan. Frukten av Guds fruktan, det andra jag bara skulle vilja berätta om här. Att här har, det här har en frukt med sig, att frukta Gud har med sig en frukt. Och nu drar jag på lite grann här, jag läser bibelord och så. Men om det är så att du inte hinner med riktigt med bibelorden så är jag ganska säker på att det här spelas in, så att du kan gå tillbaka och liksom plocka bibelorden om du skulle vilja studera det här. Frukten av Guds fruktan. Det här är ingen komplett lista. Det finns säkert mer, men jag skulle vilja läsa något här. Det första jag vill säga är vishet. Heligt och fruktansvärt är hans namn. Början till vishet är fruktan för Herren. Början till vishet är fruktan för Herren. Så Guds fruktan leder till vishet. Och vi vet att vishet är också någonting lite mer än kunskap. Det är inte bara kunskap, det är någonting annat också. Så vishet kommer av Guds fruktan. Det andra, välsignelse. Psalm 112 och 1. Välsignade den som fruktar Herren, som har sin stora glädje i hans budord. Alltså, det leder till välsignelse att frukta Herren. Och välsignelse är ju så mycket mer än bara pengar naturligtvis. Utan, alltså, det kan vara på livets alla områden, detta med välsignelse. Att hata det onda. Ja, Bibeln säger faktiskt så. Ordspråksboken 8 och 13 säger att frukta Herren är att hata det onda. Inte att hata människor då, utan att hata det onda. Det kommer utav att man fruktar Herren. Jag börjar tycka illa om det som är ont. Alltså det förlorar sin attraktion. En annan sak jag vill säga här är Guds kärlek blir så oerhört mycket mer värdefull. Låt mig citera ifrån 1 Korinthierbrevet 13 och 6. Det står så här om kärleken. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, utan gläder sig med sanningen. Guds fruktan gör kärlek så mycket mer värdefull. Jag tänker på detta Johanna berättar för oss här. Alltså, Guds kärlek. Det var inte så värst. Ja, det börjar bli några år sedan nu. Men i samtal med en ung människa. Och då sa den unga människan så här. Att om de en gång till säger att Gud älskar mig som jag är när jag har det lite jobbigt, då slutar jag gå i kyrkan. Och först blir man ju lite chockad över det där. Men sen efter ett tag så förstod jag ju liksom vad personen menade. Alltså, det kan bli som en påse blandgodis. De tre första är gott, men sen smakar det bara socker alltihopa. Det blir liksom, nu förstår jag att här nu utmanar vi. Ja, okej. Det var ingen bra liknelse. Alltså det, nej men alltså, talet om kärlek kan bli väldigt, det kan bli väldigt urvattnat. Det kan bli väldigt, om det inte finns någon gudsfruktan med i det, så blir det liksom slätstruket, intetsägande. Precis som Johanna gav exempel på i sitt vittnesbörd här, där hon berättade att det blir liksom, någon hade sagt till den här döende personen att du behöver inte bekymra dig, alla kommer till himlen och så vidare. Fast ja, det var ju kanske tänkt i någon form av kärlek, men det blev inte kärlek därför att vi liksom vet att så är det inte, utan man behöver få lämna sitt liv åt Jesus. Och det är sann kärlek att tala sanning och äkthet och att också berätta om den sidan. Så Guds kärlek blir så oerhört mycket mer värdefull. Det Jesus gjort på korset blir så oerhört mycket mer värdefullt i ljuset av Guds fruktan. Om vi tänker oss nu bilden här som Johannes såg av Jesus Kristus. Och vi tänker oss att denna väldiga, heliga Guds son kom hit och gav sitt blod på korset för dig och mig. Om vi förstår att det var inte bara att Gud liksom skickade någon, utan det var Gud själv som kom. Det hade varit otroligt enkelt om Gud hade velat att bara den här jordklotet har misslyckats. Puh, vi gör ett nytt. Men det gjorde han inte. Han kom. Alltså det blev ofattbart stort i ljuset utav att frukta den helige. Så blir Jesu kors så oerhört stort. Nu landar jag i den sista punkten här. Kultivera gudsfruktan i ditt liv. Och när jag skulle predika det här så är det här när, hur i hela världen ska jag kunna berätta om detta? Men då är det så bra att jag hittar två bibelställen som det bara är att läsa rakt upp och ner. Hur kultiverar jag gudsfruktan i mitt liv? Hur odlärlig är det liksom? Gudsfruktan. För jag tror att det är ett medvetet val. Och jag tror att det är någonting som går att kultivera. Jag ska läsa två bibelord som förklarar det här för oss. Ordspråksboken 2:1-5. Och då kontexten här, och det är ju då Salomo, Davids son, som skriver det här, står det i kapitlet innan. Och antingen så är det vad han har hört sin pappa David säga som han återger, eller också så säger han det till sin son. Men alltså det här är, men framförallt så är det här en dimension i detta där Gud talar till oss. Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina budord inom dig genom att aktivt lyssna till visheten och böja ditt hjärta till klokheten. Det låter i mina öron som att studera sin bibel. Om du ropar efter förståelse och höjer din röst för att kalla på klokhet. Det låter i mina öron som att ge sig hän åt bön. Om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en gömd skatt. Det låter i mina öron som att jag inte bara sitter och väntar på att liksom sparvarna så att säga ska att bli matad, utan jag aktivt verkligen söker Gud. Då kommer du att förstå vad det är att frukta Herren och finna kunskapen om Gud. Det där behöver egentligen inte läggas ut, tycker jag. Jag läser en gång till. Om du tar emot mina ord och bevarar mina budord inom dig, säger Gud till oss här nu då. Genom att aktivt lyssna till visheten och böja ditt hjärta till klokheten. Om du ropar efter förståelse och höjer din röst för att kalla på klokhet. Om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en gömd skatt. Då kommer du att förstå vad det är att frukta Herren och finna kunskapen om Gud. Vi pratar alltså om att kultivera gudsfruktan i sitt liv. Ett bibelord till här, och det behöver jag inte heller lägga ut, utan det räcker också med att vi läser, tror jag. Ordspråksboken 23:17. Låt inte ditt hjärta avundas syndare. Fortsätt istället att dagligen i vördnadsfull tillbedjan frukta Herren. Det finns en framtid. Ditt hopp ska inte tas ifrån dig. Jag läser det en gång till. Låt inte ditt hjärta avundas syndare. Fortsätt istället att dagligen i vördnadsfull tillbedjan frukta Herren. Det finns en framtid. Ditt hopp ska inte tas ifrån dig. Vi slutar den här predikan med att läsa ett bibelord, och då har jag hämtat bibelordet till avslutning. Vad har jag sagt? Det ska man också säga, va? Vi har pratat om vad Guds fruktan är. Vi har pratat om frukten av Guds fruktan. Och vi har pratat om kultivera gudsfrukten i våra liv. Och när vi var inne på kultivera gudsfrukten i våra liv så tycker jag att det räcker med att jag läste bibelorden. Jag behöver inte lägga ut dem. Det var väldigt tydligt instruktioner till oss där. Avslutning. Och då har jag lånat predikarens avslutning. 12 och 13. Och ni kanske ni känner till bibelboken Predikaren. Det är den måste läsas i sin helhet för det första egentligen. Och det är en man som han utforskar och han tänker det ena än det andra. Och ibland är han lite missmodig också och tycker att saker är meningslöst. Och sen när hela predikaren har gått igenom så är det en sammanfattning i de sista verserna. Och då står det så här. Slutordet när allt har avhörts. Frukta Gud och håll hans budord. För detta gäller alla människor. För varje gärning ska Gud föra fram i domen. Även det som är dolt, gott som ont. Ja, himmelske fader, här är vi inför dig. Herre, ditt ord är heligt, sant och rätt, Herre. Och du är i sanningen en väldig Gud, värd att frukta. Men Herre, när vi ser din oerhörda helighet, eller egentligen bara anar din helighet, Herre, då dras vi närmare dig. Då blir vi uppfyllda utav vilken oerhört stor och mäktig och väldig och kärleksfull Gud du i sanning är. Åh Herre, tack att du rör vid oss alla idag, och jag ber att den här stunden av att dela ditt ord ska bli till uppbyggelse för mina vänner här. I Jesu namn. Amen.